Hej och välkomna till Kungligt.
Med Jenny Alexandersson.
Och Sara Eriksson. Hur är läget med dig, Jenny?
Jo, men det är bra. Det är bra. Jag har precis tagit ett coronatest och jag är frisk. Jag längtar tills vi alla kan ta ett coronavaccin. Mm. Nu vet vi faktiskt att även prins Charles och Camilla har fått sin första spruta. Så att det är ju på gång världen över, hoppas jag.
Det är på G och när vi får göra det så kommer vi också kunna få äntligen spela in podd tillsammans i en studio. Det längtar jag väldigt mycket efter.
Ja, men jag också. Att man får lite mer normalt liv och jobb tillbaka liksom.
Vi sitter ju fortfarande på varsitt håll och försöker snickra ihop podden. Jag är väldigt glad att vi kan fortsätta göra den. Men som vi pratade om innan vi spelade in, det är inte lätt när grannar renoverar kök och det är hitan och ditan ljud. Men jag hoppas kunna leverera bra ljud härifrån den här veckan.
Alltså, corona är en pandemi, men det där med köksrenovering verkar också vara en pandemi som går just nu. Jag har också grannar som håller på.
Köksrenoveringar och paddel är den riktiga pandemin egentligen.
Säger man paddel eller padel?
Jag spelar paddel i alla fall när jag spelar. Jag vet inte.
Jag har aldrig provat.
Ja. Ger inte in.
Nej.
Vi har som vanligt väldigt mycket att prata om. Idag har vi bland annat härliga nyheter. En ny kunglig bebis är född. Vi ska även prata om Chris O'Neill och vad han sysslar med i den här nya appen som alla pratar om, Clubhouse, där han har ett personligt konto. Vi ska även diskutera prinsessan Anns svärson som verkar göra allt för att minimera skatteinbetalningar och som då ansöker om extra skattepengar under pandemin trots en väldigt stor förmögenhet.
Mm, det där är spännande. Vi ska även prata om prinsessan Märta Louise som faktiskt för första gången delar med sig av vad som hände den där dagen då hennes exman Ari Ben tog sitt liv. Det är jättefint det hon gör. Det ska vi prata om. Och veckans Harry och Meghan, det handlar om ett känt tv-program som Harry ska medverka i. Och så ska vi lyssna på en intervju från sommaren då Meghan träffade Harry och vad Meghan svarade när hon fick frågor om sitt framtida hemland.
Ja, vi har som vanligt mycket att gå igenom. Vi hoppas att rösten härifrån håller, som ni hör, är lite hes. Jag sa till Jenny förut att det är den här kylan som spökar, men mycket att prata om. Vi drar igång. Mm.
Vi börjar i Storbritannien med prinsessan Eugenie och hennes man Jack. De har ju fått en son. För i tisdags kväll, den 9 februari, så fick vi det här glädjande beskedet att det lilla barnet hade kommit och det föddes under förmiddagen. 09:55 på Portland Hospital. Och det brittiska hovet meddelade då att alla tre mår bra. Brittiska kungafamiljen, de var ju snabba med att gratulera familjens tillökning och det delades fina bilder från parets bröllop i sociala medier. Men den här, fick vi någon bild på bebisen, Sara?
Nej, vi har sett, eller Eugenie och Jack själva, de publicerade en svartvit bild där sonens hand syns. Så vi har inte sett barnet ännu. Så att det ser vi fram emot, eller vi hoppas att vi kommer få göra det. Det vet man ju faktiskt inte riktigt. Prinsessan Eugenie är ju barnbarn till drottning Elizabeth. Och hennes son nu blir ju faktiskt drottningens 9:e barnbarns barn. Det är inte illa.
Det är inte illa. Vi vet ju inte vad det här lilla barnet kommer heta såklart. Det spekuleras vilt i sociala medier. Men det hamnar på plats 11 i den brittiska tronföljden. Och därmed så puttar det ju ner prins Edward ett steg.
Just det. Frågan är ju den, vi pratade precis här om bilden och att vi inte har fått sett bebisens ansikte än och så. Tror vi att Eugenie och Jack kommer att vara mer offentliga med sin son än exempelvis vad Harry och Meghan har valt att vara?
Ja, nej men alltså nu den senaste tiden så har ju Harry och Meghan faktiskt låtit sitt lilla barn prata i sin podd som de har startat. Just det. Ja. Så det kanske öppnas upp lite grann där också mer och mer. Men med tanke på att vi bara sett en anonym bild på det lilla barnet så kanske det är så att de håller det lite privat så här i början i alla fall.
Ja, man undrar också lite hur det kommer bli kring dop och allting. Hur stort man, vilken trumma man vågar slå på där och vad paret själva önskar. Så att det ska bli intressant att följa. Men den stora frågan, eller som vi pratat om tidigare i podden här, det är ju att så här, kommer sonen att tituleras som prins eller bli tilldelad en HKH-titel?
Det blir det nog troligtvis inte. Alltså Eugenie har ju sin titel, men hon är ju inte en heltidsarbetande kunglighet. Och den här titeln har hon ju tack vare sin pappa, dels för att han har liksom varit väldigt noga med att de ska ha kungliga titlar och vara en del av det kungliga livet och arbetet. Men också för att enligt en gammal då tradition i brittiska kungafamiljen så ärvs ju kungliga titlar enbart på den manliga sidan. Så därför har ju alltså William och Harry och deras barn har ju då kungliga titlar. Men det kommer kanske inte Beatrice, eller kommer inte Beatrice och Eugenies barn att få, därför att de barnen då är vi från sin mammas sida.
Oavsett vad så är det ju väldigt härligt nu att de har fått sitt första barn och att allting har gått bra, att hela familjen är välmående.
Mm.
Superhärligt. Vi stannar kvar i Storbritannien. Vi ska prata om Mike Tindall som tar emot skattepengar trots hans stora förmögenhet. Det här är ju en väldigt känslig fråga.
Ja, jag tror britterna satt en morgontet i halsen när de fick läsa att prinsessan Annes svärson då roffat åt sig skattepengar. Och nu är jag väldigt kritisk när jag säger det.
För
jag
ska, varsågod!
Ja, vi kommer till det sen, vad det hela handlar om. Men så här, Sarah Phillips är ju dotter då till prinsessan Anne. Och hon är gift då med en rugbyspelande Mike Tindall. Han är kapten för engelska rugbylandslaget. Och han har även ett företag som tar hand om de föreläsningar och tal som han håller då och då. Och det ska tilläggas att Mike Tindalls förmögenhet, den privata förmögenheten, den uppskattas till ungefär 15,7 miljoner pund. Kan vi runda av det till 180 miljoner kronor kanske?
Mm.
Det är ju en avsevärd hög med pengar. Men trots det här då så har han genom sitt företag sökt permitteringsstöd. Och hans företag skriver i sin ansökan att på grund av covid-19 så har antalet event skurits ner. Och man söker då bidrag för att kunna permittera de anställda. Men enligt dokument då så har ju företaget bara en anställd. Och det är ju då troligtvis Mike Tindall själv.
Ja, och det här kan man ju förstå att det retar upp folk. Det är ju inte så märkligt att det är så. Revisorer som har tittat på företaget menar ju då att Tindall ska ha satt i system att undvika skatt och att Mike tar ut exakt på öret så lite som krävs för att han ska få då så lite skatt som möjligt. Det här är ju ingenting brottsligt. Det måste vi ändå komma ihåg.
Ja, det måste vi verkligen stryka under. Att det är inte så att vi pratar om en man som begår ett brott. Alltså verkligen inte. Men vi pratar om moral.
Precis, exakt. Kritikerna menar då att en man som sitter på en så stor förmögenhet som han gör och liksom verkligen anstränger sig då för att betala minimalt med skatt och som då sen nästa stund dessutom ansöker om statligt stöd för att då få pengar till sin business. Alltså rent som du sa, Jenny, rent moraliskt så känns inte det rätt eller okej. Och det är inte så många andra enmansföretag. Alltså det är ju så att alla kämpar ju för att inte gå under i den här pandemin. Det är inte så att han står ensam i det. Och jag menar...
Och många av de här enmansföretagen, de ansöker om permitteringsstöd för att inte gå i konkurs. För att precis. Inte liksom drabbas fruktansvärt svårt. Och de här mindre företagen, de har ju ingen gyllene skattkista att ösa ur eller en kungafamilj i ryggen. Så det är mycket det de här rubrikerna handlat om i Storbritannien också, att är det verkligen moraliskt riktigt att Mike Tindall ska få de här summorna? Det är inte så att hans företag kommer gå i konken om han inte får det. Men däremot kan det finnas tusentals andra mindre företag som verkligen håller på att gå under.
Ja, jag tänker också att det ofta handlar det också om företag där det berör väldigt många människor. Alltså flera anställda som kan bli av med sina jobb och bli arbetslösa och så vidare. Här har vi en man som driver företaget själv. Det handlar bara om honom. Och som du säger, Jenny, det finns ju pengar att tillgå. Det är inte så att han står på bar backe utan tak över huvudet.
Verkligen
och jag inte. Förstår inte hur man tänker när man befinner sig i den positionen som Mike gör. Återigen, han har inte begått någonting brottsligt. Men som medlem, eller han är inte medlem av det brittiska kungahuset, men han utgör ändå en del av familjen, så vet man att man är konstant granskad. Man blir ifrågasatt, så varför inte bara spela med säkra och öppna kort? Jag förstår inte riktigt det där.
Nej, och det ska tilläggas också att en talesperson för Mike Tindall säger att Tindall inte personligen blivit permitterad, Men de vill inte kommentera det hela mer än så. Och då har ju de också, de har ju fått möjlighet då att liksom kommentera skriverier och påståenden, och det vill de då inte. Så.
Så var det med det. Märklig grej. Det känns som att det är någonting som vi kanske kommer återkomma till. Det känns inte riktigt som att rubrikerna är klara där.
Nej, det kommer nog mer.
Det kommer
Men mer. Vi ska gå över till något annat som är lite mer roligt faktiskt. Det har varit otroligt mycket prat och skriverier och rapportering om den här nya appen Clubhouse. Den har verkligen slagit ner som en bomb, inte minst i Sverige nu de senaste veckorna när allt fler blir medlemmar.
Som att vi inte hade nog mappar, känner jag, Jenny. Vad tycker du?
Men jag gick med och jag vet
inte. Du är med?
Ja, jag är inte jätteimponerad. Det är liksom en plattform som är röstbaserad. Och vill du ha en inbjudan förresten, så kan du få en av mig. Du
kommer vi kanske borde köra något så här. Skulle inte du och jag kunna ha ett kungligt clubhouse-rum? Slår du mig nu?
Det kör vi, det testar vi. Jag skickar en inbjudan till dig snabbt.
Om ni som lyssnar på podden tycker att det vore en bra idé, så kan ni ju gärna skriva till oss, så kanske vi kan styra ihop någonting roligt.
Ja, men ja. I alla fall, de som är medlemmar i appen, de samlas i olika öppna eller stängda rum. Och då kan man antingen välja att delta i ett samtal eller enbart lyssna då på det här samtalet. Så det är lite som en livesänd podd där lyssnarna kan delta. Och vi har ju sett då att kändisar från hela världen har anslutit sig till appen. Och en av de här, det är prinsessan Madeleines man, Chris O'Neill. Mm-hmm. Och jag tycker det är jättekul att se vilka han följer och därmed kan delta i samtal med.
Så det är alltså så, om man har en profil på det här Clubhouse, då kan man se vilka den här personen följer.
Ja,
alltid.
Precis.
Det är liksom det som är grejen. Så man kan gå in på Chris profil och se exakt vilka han då kan delta i samtal med.
Ja, och det är en spännande lista, och du har ju sett den också, Sara, för att ja, man kan ju se att till exempel han följer en massa redaktörer, konstkännare, mäklare, reklammakare och entreprenörer, och det fattar jag absolut, för det går ju hand i hand med vad Chris jobbar med och vad han är intresserad av. Till exempel så följer han Johan Lundberg som grundade Paytech International, och det är kopplat till Chris jobb som ju också jobbar med betalningslösningar.
Just det.
Men han följer också lite spännande människor som nattklubbskungen Ronnie Madra, som grundade den här nattklubben Ten Oak. Jag har varit på den i New York, och det är en fantastiskt jättehärlig nattklubb, i alla fall då på den tiden när jag var så ung att jag kunde hänga på dansgolvet.
Jenny, dansgolvet finns kvar.
Det finns kvar. Nu är man småbarnsmorsa istället. Men hur som helst då, Chris har ju en bakgrund som lite party animal. Så att jag fattar att han följer den här nattklubbskungen. Men Sara, vilka mer har vi som han följer?
Nej, men det är många namn här. Jag har som sagt inte själv skaffat Clubhouse, men jag har ju tagit del av den här listan på vilka som Chris följer. Ulf Ekberg från Ace of Base. Vi vet ju att Chris gillar musik. Han pratar ju ganska mycket om vilken musik han lyssnar på och så vidare. Och Ekberg hänger ju även han i prinsesskretsarna. Mm. Så att det är inte så konstigt att Chris följer honom, tänker jag. Gud vad man skulle vilja höra vad de pratar om.
Oh ja.
Ja, men det är flera namn. Elon Musk, superentreprenör, passar också såklart Chris. De har säkert mycket att dela, erfarenheter, jobb och så vidare. Erik Wachtmeister, entreprenör och finansman, startade bland annat A Small World, ett nätverk som faktiskt liknade då Facebook, men för då mer personer inom eliten. Ja, det också en prinsesskompis.
Ja, och jag måste verkligen säga någonting om det, för att jag kommer ihåg när A Small World startade. Jag var med där också. Men det tog ett tag innan jag fick vara med, för det här var verkligen så här att de valde ut. Aha. Alltså från början, det var verkligen så här viss klientel som fick vara med.
Men när var det i år? Alltså vilket år ungefär?
Gud, det måste ju ha varit på, var det sent början på.
Ja, tänker, det känns som på Facebook 2000-talet. Var typ så här 2005 eller något kanske. 2004.
Ja, det här kom ju innan, så kanske början på 2000-talet. Men prinsessa Madeleine var ju med, så hennes profil kunde man gå in på och se och titta på. Det gjorde jag ju såklart, och så kunde jag se vilka hon följde och vad hon höll på med. Och hon hade skrivit ett CV som var ganska så här coolt också. Hon höll väl på med coola grejer redan då som såg snyggt ut på ett CV. Men, och då kunde man följa liksom, ja, men allt från Emma Pernald och ja, men alltså alla hennes närmsta kompisar och så här. Så det var ju spännande.
Men jag, Emma är också med nu på Chris, den här appen. Visst är det så?
Ja, för att Chris, han följer då även på Clubhouse prinsesskompisar som Jan Dinkelspiel, Kristoffer Ahlbom, Emma Pernald, Madeleines kusin, Gustav Magnusson. Men en sak som verkligen förvånade mig, Sara, det är att det var en väldigt speciell person som han följer på Clubhouse. Och jag ska se om jag kan uttala hennes namn rätt. Rachel Yukitel. Jag hoppas jag säger rätt nu. Men den här Rachel är alltså Tiger Woods älskarinna. Kommer du ihåg alla de här rubrikerna som var för många år sedan?
Yes.
När han och Elin Nordengren, visst hette hon så?
Ja, Nordengren, precis. Ja. Gick de, skilda vägar.
De gick skilda vägar. Ja. Vägar. De har väl skilda världar också, antar
jag. Men, jag tror det.
Men Rachel var då Tiger Woods älskarinna. Hon var väldigt, vad säger man, liksom outspoken. Alltså hon pratade väl i medierna också. Och hon syntes väldigt mycket i många tv-program och sånt efteråt. Så att hon, kanske var det så att hon lite grann hamnade i strålkastarljuset på grund av Tiger Woods och så. Så stannar hon kvar där. Men hon har även drivit en butik för barnkläder i New York. Och så har hon haft en massa olika tv-uppdrag. Så hon är ju verkligen, nu är hon ju känd i sig själv. Liksom. Jag tror hon hade en bakgrund som någon så här nattklubbsägare eller värdinna eller någonting också. Men just nu då så medverkar hon i en dokumentär om Tiger Woods. Och hon säger själv att hon medverkar för att hon vill också tvätta bort den här stämpeln av sig själv som enbart hans älskarinna. Och det fattar jag absolut att hon vill. Och man kan se också på hennes sociala medier att hon verkar vistas en del i Palm Beach där Madeleine och Chris bor. Så hon kanske är en del av deras umgängeskrets. Eller så följer han henne för att hon är en spännande person helt enkelt.
Ja, men det som är så intressant är att det här Clubhouse då, det går ändå ut på att det ska finnas någon form av samtal, seminarium. Man undrar ju för att Chris själv är liksom en frontfigur där. Men vad skulle man vilja höra Chris prata om?
Oh, ja. Alltså jag är ju jättenyfiken på hans jobb fortfarande. Vad han gör på dagarna. Hur det påverkar honom att vara gift med en svensk prinsessa och samtidigt ha det här jobbet som han har. Och så skulle jättegärna vilja höra honom berätta hur det är att kliva in i en kungafamilj och plötsligt tvingas ställa om hela sitt liv. För det är ju en stor förändring.
Ja, och samtidigt skulle jag vilja höra mer om det valet att så här, man väljer att ta ett kliv in i kungafamiljen, men man väljer också att absolut inte vara en del av det.
Mm.
Han är ju verkligen så här, han står ju lite i korsningen konstant.
Ja, det gör han ju.
Måste man ju säga. Vi måste prata lite mer när vi ändå är inne på det här med kungligheter och sociala medier och olika applikationer. Kungligheternas hemliga konton, Jenny.
Mm.
De har vi ändå lite koll på, inte för att vi får följa, men ändå.
Nej, Chris O'Neill, han har ju ett Instagram-konto som är, det avslöjades sig ganska snabbt. Det är låst för utomstående. Han heter Chris O'Neill 101 och det är bara hans närmaste vänner då som får följa honom där. Men det som var lite speciellt med det är ju att hans första profilbild den visade en bild på två kuddar med texten Fuck me och fuck you. Men när det här då blev uppmärksammat så bytte han snabbt bild till prinsessa Madeleines hund.
Känns bättre på något sätt att ha voven där.
Ja.
Ja. Men han skapade ju stora rubriker också. När en vän till honom, moderskaparen, oj,
Giancarlo Giametti.
Giametti heter han. Lade ut ett inlägg ifrån Chris då, låsta konto. Man kan ju liksom dela inlägg trots att det är låst.
Mm.
Och den här moderskapen då hade ett olåst konto så att vem som helst kunde läsa det här. Och det här var ett inlägg som var oerhört kritiskt gentemot Donald Trump.
Ja, just det. Jag kommer ihåg det där.
Ja, så att då liksom det Chris hade lagt ut tänkte han väl inte då skulle synas för allmänheten. Men den här moderskapen då repostade som man kallar det, vilket gjorde att det blev offentligt.
Vad skrev Chris?
Det var någon så här om att å alla sunda amerikaners vägnar är jag väldigt ledsen för vår skamliga presidents handlingar. Idag är det sorgligt att vara amerikansk medborgare. Herr president, du är en smärtsamt okunnig människa. Du kommer vara orsaken till våldet och hatet som du säger att du skyddar oss från. Du har varken förnuft eller känsla, sir.
Så ja, han lade ändå till ett sör där liksom.
Ja, lite artigt sådär. Men det är så att man skulle gärna få en liten inblick i vad som skrivs mer på hans konto. Jag kan tänka mig att Chris är ganska så vass.
Mm. Ja, han känns som en person som är ärlig och säger det han tänker och tycker faktiskt.
Och det ska jag säga att i och med att Chris inte är kunglig så får ju han faktiskt uttrycka sig politiskt.
Ja, det känsliga blir väl att han då är gift med prinsessa Madeleine och att det kan liksom smeta av sig på henne om han är allt för kritisk. För att kan en svensk prinsessa vara gift med en person som till exempel skulle så här dundra ut på USAs president var och varannan dag? Det blir ju svårt.
Det är känsligt. Hårfin linje.
Mm. Men prinsessa Madeleine, hon har ju också ett hemligt konto på Instagram och hon heter Leni82. Och det är ju precis som med Chris, det är bara hennes närmsta vänner som får följa henne där. Och sen kommer jag ihåg, för länge sedan, jag tror det var Expressen som avslöjade att prins Daniel hade ett hemligt Facebook-konto. Och då hette han någonting med Olof i sin profil, precis som, ja, som sin pappa.
Ja, just det.
Och då kunde man ju se att alla hans närmaste kompisar då låg i hans vännerlista.
Ja, nej, det är spännande det här. Prins Harry har ju faktiskt också ett hemligt konto på Instagram. Spiky Mao 5 heter han.
Jag tror den där femman ska symbolisera ett S. Så att det blir Spiky Mouse. För att Harry, han älskar musik. Och det här namnet kommer från hans favorit DJ som heter Deadmau5. Och Deadmau5 har också en femma i slutet. Så att jag tror att det är det han liksom...
Fyndigt ändå.
Ja.
Det sägs även att hans kusin då, prinsessan Beatrice, har ett hemligt konto på Instagram. Förutom hon har ju också ett officiellt konto, ska sägas, som hon använder i sin prinsessroll. Men hennes nära vän Carly Kloss taggade ju faktiskt henne i en sån Insta-story som Bea York. Och det betyder väl att det är hennes privata konto, antar jag.
Det måste vi kolla upp.
Mm. Men det är alltid intressant, vi kommer ju ofta tillbaka till det, att så här, när kungligheter väljer att använda sociala medier som de ändå gör mycket, de kan ju ha ett så sagt privat konto fast det är officiellt. Prinsessan Märta Louise har ju till exempel alltid varit öppen med det och har faktiskt idag två olika konton, prinsess Märta Louise och I am Märta Louise. Hon fick ju faktiskt en tillsägnelse av storebrorsan Håkon och Harald gällande då att hon använder det här prinsesskontot åt reklam för shamanens business och så vidare. Så då fick hon helt enkelt starta två olika. Men vi ser ju också andra kungligheter som har så att säga privata fast officiella konton som förstinnan Charlina Monaco, drottning Rania av Jordanien, Mette Marit, prinsessa Madeleine. Där det ändå blir lite mer personligt än de här officiella kungahuskontorna.
Mm. Ja, för de här kungahuskontorna, de är lite spännande på så vis att de flesta kungahus håller de väldigt, väldigt officiella. Och det är liksom bilder på kungliga uppdrag och seriösa texter. Men det jag tänker ibland på när jag ser det danska kungahuset, då skriver faktiskt Mary och Fredrik själva då och då. Och då är de faktiskt lite mer personliga än vad man kan se på det svenska kungahusets konto. Som är mer officiell.
Lite mer av det här lättsamma ändå där. Och just att du, som du säger, att det kan vara en direkt hälsning ifrån Fredrik eller Mary. Så det är lite skillnad faktiskt.
Men kan vi inte stanna hos Märta Louise lite grann? För att hon är ju en fascinerande och jättespännande människa. Hon har ju faktiskt varit med oss i studion på Aftonbladet när vi gjorde Kungligt. Jag satt inte med då, men det gjorde min kollega Maria Björing och hon berättade att Märta Louise var jättetrevlig, men ville inte svara på riktigt alla frågor.
Men det
kan man ju förstå.
Men väldigt lättsam människa har jag förstått som. Och så här rent, så att man möter henne utanför studion när inte livesen, är att hon är otroligt trevlig och genuin, så har jag uppfattat henne som.
Ja, men jag tänker samma. Och nu har hon ju medverkat i det norska tv-programmet Helt Harald. Det har vi pratat om tidigare. Hennes medverkan gjorde ju verkligen succé. Och det är en öppen, glad men också allvarsam prinsessa som medverkar. Och uppdraget var ju att hon och Harald då skulle åka längdskidåkning De skulle slå ett rekord, så det var längdskidåkning inomhus under en viss tidsperiod. Jag tror faktiskt att de slog det här rekordet.
Ja, ja, hon var jättesnabb. Och man kan ju verkligen tänka sig, är det någonting som norrmännen går igång på? Det är när man är glad, positiv och en jäkel på åka skidor. Så här har hon ju verkligen gjort dundersuccé. Jag har faktiskt sett på sociala medier hur mycket hyllningar hon har fått. Har du också sett det?
Ja, men verkligen. Och det, jag har sett ett klipp där hon säger vikes dig av skratt för att han, den här Harald, han har försökt att värma någon chokladgodis i jackan under magen. Och så har han det där när han sprintar runt då, det här spåret inomhus. Och rätt vad det är så börjar det pluppa ut sådana här chokladbitar från hans mage. Och Märta Louise viker sig av skratt, för hon tycker att det ser ut som att han föder chokladbitar som pluppar ner då i den vita snön. Ja, det är härligt. Men vi ska vara allvarliga också, för att i det här avsnittet så öppnar ju faktiskt Märta Louise upp om exmannen och tillika pappan åt hennes barn, Ari Ben, och hans tragiska bortgång juldagen 2019.
Ja, och Märta Louise, hon ger ju en väldigt nyanserad bild av faktiskt vad som hände. Det har man inte riktigt fått tagit del av innan. Hon berättar ju att hela kungafamiljen nåddes av det här tragiska beskedet när de befann sig på Holmenkollen för sitt traditionella julfirande. Och Märta berättar då att hela familjen satt och tittade på Ensam hemma, den här filmen, om det var 2 eller 4, säger hon. Och att de hade det väldigt mysigt tillsammans. Och att då plötsligt kung Harald då kom in i rummet efter att ha tagit emot ett samtal. Då ska då Aris far ha ringt polisen, som i sin tur ringt stabschefen som direkt kunde kontakta kungen. Och Harald berättade då för sin dotter vad som hänt, och Märta fick då berätta det här vidare för sina döttrar.
Nej, jag får ont i magen när jag hör det. Alltså. Så vidrigt att få det där beskedet.
Fruktansvärt. Och Märta bryter ju ihop i den här intervjun såklart, och berättar just att det här är det värsta hon har gjort i sitt liv, att behöva ta det här samtalet med sina 3 döttrar. Men jag tycker att Märta är väldigt stark som kan prata om det här och berätta om det här, för det måste ju fortfarande vara en chock för henne och hela familjen att nås av det här beskedet.
Ja, men det går inte ens att sätta sig in i. Det är ändå, även om hon inte levde med Ari Ben längre, hon hade en ny kärlek, så det spelar ingen roll. För det är liksom pappan till hennes 3 barn. Och att ens uppleva, dels så sörjer hon ju själv, en människa som har funnits länge i hennes liv. Men hon sörjer ju också tillsammans med liksom barnen som förlorat sin far. Och det är en livslång sorg ju. Mm. Och Märta, i det här avsnittet så pratar hon ju också mycket om sina döttrar, om Angelica, Lea Isadora och Emma Tallulah. Och det de gjorde efter det här beskedet var att de har ju tillbringat jättemycket tid tillsammans för att läka. Och så nämner också Märta Louise att hennes pojkvän, Derek Verrett, shamanen, har betytt väldigt mycket för henne i den här sorgen.
Ja, och det har man ju faktiskt förstått. Hon har ju öppnat lite den dörren tidigare att berätta att det kanske blev lite lättare för han då att komma utifrån och kanske mer vara den lugna och sansad i det hela. Det är det hon har sagt tidigare. Hon säger även i den här intervjun. Och att det blev ett väldigt bra stöd för henne och även faktiskt för döttrarna.
Mm. Och sen pratar de om att eventuellt flytta till USA också. Får hon få i den frågan ifrån Harald?
Ja, precis. Märta får ju frågan om då Derek kommer att flytta till Norge, för det har de ju öppnat lite om tidigare. Men där, liksom hela den här grejen kring hans verksamhet och alla skriverier om honom har fått Derek tydligen att ändra sig lite. Han ska ju tydligen ha uttryckt en längtan efter att flytta till Märtas hemland. Men nu verkar det faktiskt snarare som att prinsessan kan tänka sig ett liv i USA. Hon svarar faktiskt här, citat, det kan vara så att vi hamnar där så småningom. När hon fick den här frågan. Och ifall hon skulle kunna tänka sig att bo där. Förlåt.
Nej, men sen pratar hon ju också mycket om hur det var när hon och Derek träffades. Och det tycker jag var jätteintressant. För att man har ju vetat att de träffades via en gemensam vän. Men inte riktigt vad hon tänkte och kände. Och vi kan väl lyssna lite grann på det när hon berättar om sitt första intryck av Derek Verrett.
Det var genom en felles väninna av mig i LA. Alltså jag är lite skeptisk till da, og det kanskje litt dumt om å si, men jeg blir litt skeptisk til sånne spirituelle mennesker. Og det skulle du kanskje ikke tro.
Det veldig gøy at du og alle blir skeptiske til sånne spirituelle mennesker.
Ja, fordi det er akkurat så mye alle annen ting man holder på med, da. Mm. Så det folk som faktisk kan faget sitt, og så det folk som sier de kjempespirituelle, og som absolutt ikke har jobbet med seg selv i det hele tatt. Jo, så ble vi jo bedre kjent da etter hvert, og det jo nå to år siden og litt vi traff hverandre. Og det har jo vært veldig hyggelig, og det synes jeg fantastisk med å kjenne han og være sammen med han, at han godtar hele meg. Og at jeg kan være så kjip som bare det, og få fram alle de kjipsidene, og at han er der sånn ordentlig til stede.
Ja, men det här jag gillar Märta. Hon kan prata om sorgliga saker, hon kan prata om tunga ämnen. Hon är alltid sig själv och har väldigt liksom nära till alla känslor och bjuder också mycket på det. Jag tror det betyder väldigt mycket för många.
Och sen är det så roligt att hon säger det här att hon var lite skeptisk till en början för att han var så spirituell. Och det är hon ju själv väldigt spirituell.
Ja, verkligen.
Men hon, det har jag också, tycker jag, ser lite grann också att hon är ju lite... kanske till en början avvaktande till nya människor och nya bekantskaper. Och det kan ju vara bra också, faktiskt.
Men vad tror du beror på då att Märta just nu öppnar upp om alla de här mycket privata och personliga och också ledsamma upplevelserna som hon har varit igenom?
Nej, men nu har det ju gått en tid och hon har ju hunnit smälta det här fruktansvärda och hon har hunnit sörja. Men som sagt, det är en livslång sorg, så att det här, det kommer ju påverka henne och döttrarna resten av livet, och det är därför jag tycker att det är så oerhört starkt och fint gjort att prata om det. Och jag tycker det är genomgående varit så med norska kungafamiljen och också familjen kring Ari Behn, att de bestämde sig tidigt för att vara öppna med att det var ett självmord, att visa sorg. Det blev ju också en officiell begravning, kan man ju säga, som var tv-sänd och sådär. Jag tycker det är fint, för jag tror att det kan hjälpa väldigt mycket.
Verkligen, och där tänker jag också på dottern, framförallt Maud då, som har varit väldigt pushande i att hon har också det här helt otroliga talet vid sin pappas begravning, där hon har varit tryckt på väldigt mycket om att vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Vi måste våga prata om att det finns folk överallt hela tiden som väljer att ta sitt liv. Varför händer det här? Hur kan vi jobba för att förebygga? Vi måste våga prata om att det är okej att inte må bra. Så att jag tror också att Märta Louise, i att hon vågar öppna upp, jag tror också att hon har mycket sina döttrars stöd i att få prata om deras pappa på det här sättet, just för att döttrarna själva tycker också att det är väldigt viktigt att man gör det.
Det är fint. Men jag vill bara göra en liten notering kring att Märta Louise deltagande då i programmet Hela Harald. Jag tycker det är härligt att hon är med, och jag tycker det är bra. Jag tycker att det är roligt att se henne i en helt annan situation. Men det jag hickade till lite inför, nu när vi ändå liksom har pratat om kungligheter och sociala medier, det är faktiskt den här trenden att kungligheter sakta men säkert rör sig åt ett håll som tidigare var enbart influencers och bloggare som sysslade med det. För Märta Louise, hon uppdaterar sitt Instagram-konto med snuttar från Hela Harald-avsnittet, och hon berättar liksom om sin medverkan i programmet, och det är fint så. Men så swishar det förbi en story som är reklam för den jacka då som Märta har på sig i programmet. Mm-hmm. Och så har hon annonsmärkt den här storyn. Så att det är inte heller någon slump att hon liksom gör reklam för den här jackan. Men jag blir ändå förvånad, för att det är fortfarande så att okej, hon har ingen hennes kungliga högtitel. Hon är självständig och står utanför kungahuset, men hon är en del av den kungliga familjen. Är det okej att hon gör reklam för kläder och prylar?
Det där är ju hela tiden, det är som sagt också en ny mark. Det här är liksom inte ett problem man har haft inom kungahusen tidigare.
Nej.
Men idag är det det. Och så här, vad känns rätt och vad känns inte rätt?
Nej, men för jag tänker att precis som med Harry och Meghan, så råder ju ingen tvekan om att de här människorna får bli liksom överlastade med spons och reklam och det ena med det andra, för att de här människorna är jätteattraktiva som reklampelare på grund av sin kungliga status.
Mm.
Men ska en kunglighet pyssla med sånt, då är man ju inte oberoende längre, tänker jag. Och samtidigt, nej. Å andra sidan då, Märta Louise är ju fri att ha sin business och hon är fri att tjäna pengar. Så att det är en svår fråga tycker jag.
Och där är väl kanske lite ändå inne som Harry och Meghan att så här, då kanske man får välja lite mer klart vilket ben man vill stå på. Då kanske det här prinsessbiten ska bort helt och hållet och inte bara användas lite när man tycker att det passar.
Ja, det är ju det. Det är ju dit man får komma då till slut. Det är där den sista frågan ställs liksom.
Ja.
Men det verkar inte som att folk reagerar så mycket på det, men det kommer nog komma mer i framtiden, tänker jag. Att man måste ha en diskussion kring det.
Det tror jag. Ja, och när vi ändå talar om kungligheter och att utnyttja sin kungliga status emellanåt så halkar vi ju ganska så enkelt in på veckans Harry och Meghan. Det är ju vår fantastiska producent Jenny, Jenny som har gjort den. Den är så dramatisk. Det känns lite så här, vem vill bli miljonär, miljonkronorsfrågan på något sätt.
Mm. Men veckans Harry och Meghan handlar såklart om det paret som flyttat till Los Angeles. Harry ska nämligen vara med i en tv-show. Och ett återkommande tema när det gäller det här paret är ju deras dubbla signaler hela tiden. De valde att ta ett kliv tillbaka från den kungliga världen då de tyckte att den ökade mediala bevakningen var för tuff och jobbig. Men så bosätter de sig i världens mest rättsigtäta stad, Los Angeles. Och därefter har vi då sett hur Harry och Meghan signar monsterdealar med olika stora mediebolag för att tjäna pengar. Och det är inga småsummor vi pratar om. Och självklart så får ju detta uppmärksamhet i medievärlden över.
Ja, och nu är det tydligen dags igen för att tidigare i veckan så läcktes en bild ut då från en hemlig tv-inspelning som Harry ska ha deltagit i. Harry var då omgiven av ett stort filmteam som befann sig på en så här dubbeldäckare mitt i Hollywood. Jag kände så här, kanske inte så konstigt att det blev uppmärksammat och fotat. Det var nog inte så jättediskret kan man tänka sig. Och med på den här bussen då så fanns även James Corden som är programledare för amerikanska The Late Late Show. Och James är även programledare för det här Carpool Karaoke. Där då kändisar sjunger karaoke från bilar. Är det det vi kommer se prinsen göra nu fast från en buss? Vad är det som pågår?
Nej, alltså där går det nog, där går en gräns, hoppas jag verkligen.
Är du så säker på det, Jenny?
Nej, jag kan inte se Harry sitta och sjunga med i någon låt. Nej, jag hoppas inte det.
Men om det blir så, då vet du vad vi klipper in.
Men ska liksom det här ska Harry och Meghan liksom bli, ska de liksom bli ett par som håller på med så här talkshows och det, alltså jag vet inte, det känns inte helt okej.
Nej, men det känns som det är lite där dit dubbeldäckan är på väg så att säga.
Det är dit den är på väg.
Men nu känner man också att så här, drottning Elizabeth, det är dags att klargöra situationen med Sussex-paret. Det är fortfarande knäpptyst från brittiska hovet trots prövåret är slut. Enorma påtryckningar gällande parets kungliga status och det blir mer och mer ifrågasatt. Och nu ses de återigen, eller Harry då, vid någon form av kommersiell tv-inspelning där de troligtvis tjänar ganska mycket pengar.
Grejen är att jag kommer ju sitta som klistrad och säkert se det, såklart. Liksom. Men det känns som att varje steg de tar nu är ett stort kliv bort från den kungliga världen och då måste drottning Elisabeth sätter ner foten och klargöra för världen vad som gäller.
Exakt.
Och när vi ändå pratar om Harry så ska vi även ta en titt på Meghan. För häromdagen så dök det upp ett ganska kul och galet videoklipp i kungliga sociala medier. Och det är Meghan som medverkar i den brittiska komedikanalen Dave. Och hon är med i ett quiz som testar hennes kunskaper om Storbritannien. Och det här spelades in i juli 2016. Det är alltså samma sommar som hon träffade Harry på en blind date. Och det man ser är att Meghan sitter i en fåtölj, hon får ett manuskort i sin hand och där står själva quizfrågan med svarsalternativ som hon då ska svara på. Och när hon har svarat så får hon ett nytt manuskort i handen med det rätta svaret och så ska hon läsa upp det för tittarna. Så vi lyssnar lite på hur det lät.
Which of the following are names of real ale? Optimus Prime, Fizzy Gravy, Thirsty Ferret, Keith's special flavor, that just sounds dirty, or Buttface. I am going to say the real ale here is Thirsty Ferret. Come on! Optimus Prime. The real answer is Optimus Prime.
Jag förstår inte att vi inte har sett det här tidigare. Det förvånar mig.
Alltså det har säkert rullat runt någonstans i bakgrunden, men det är först nu som det blivit uppmärksammat, i alla fall så att jag har sett det.
Men det jag har ju inte sett det tidigare.
Det är så himla kul att det är, liksom, det är då samma sommar som hon och Harry träffas. Så ska hon få massa frågor om Storbritannien, och alla de här frågorna har lite så här snuskig vinkel liksom, som vi har det. Ja. Mm.
Veckans Harry och Meghan, ett återkommande inslag som aldrig tycks ta slut.
Mm.
Vi måste ju faktiskt beröra lite det svenska kungahuset också. Det är alltid lika roligt att göra det. Under tisdagen så gick startskottet för årets upplaga av Stockholm Fashion Week. Och likt i augusti då, 2020, så var det faktiskt kronprinsessan som invigde denna vecka. Och den här gången så höll hon ett tal ifrån Haga slott. Och vi kan lyssna lite på hur det lät.
A fashion industry where people from different backgrounds can be seen on catwalks and in campaigns, but also in the management teams. A fashion industry where there's room for all sizes. A fashion industry that liberates rather than limits.
Alltså jag älskar verkligen hennes punchline. Diversity is not a fashion trend, it is what we are. Alltså mångfald är ingen modetrend. Det är vad vi är. Jag tycker det är helt fantastiskt. För Victoria pratar ju väldigt mycket om att modeindustrin ska vara inkluderande, både vad gäller former, storlekar och färger. Och det är ju det här som hon gör så himla bra. Att hon kan... Hon är ingen kronprinsessa som ställer sig och klipper ett band och ler vackert, utan hon är en kronprinsessa som har ett budskap i det hon gör.
Mm.
Varje gång. Och det är det jag gillar med henne faktiskt.
Ja, hon är fantastisk, och jag tycker också att det är, jag tror att det betyder väldigt mycket för svensk modeindustri att kronprinsessan åter inviger den här Fashion Week, som såklart likt allting annat påverkas enormt av pandemin.
Mm.
Och om man får prata om lite ytliga ting, så tycker jag också att kronprinsessan alltid lyckas klä sig på pricken för tillfällena. Hon var ju så fashionabel vid den här invigningen.
Ja, verkligen. Och sen har hon också ibland ett budskap med sina kläder. Pratar hon på en miljökonferens, banne mig, så har hon någon återanvänd klänning från sin mammas garderob från 70-talet eller liknande. Och det är smart gjort av henne.
Helt rätt. Det går fort som vanligt när vi poddar, men vi ska väl hinna med någon lyssnarfråga den här veckan. Skicka gärna in fler frågor till oss på kungligt@aftonbladet.se. Maria har skickat in en fråga. Hon undrar så här. Hej och tack för en bra podcast. Jag gillar verkligen att lyssna på er podd, och jag tycker att ni pratar och resonerar på ett neutralt sätt. Men om ni får tillsätta några känslor, vilka eller vem av kungligheterna ser ni allra mest upp till?
Oj, det där är ju svårt. Jag försöker alltid hålla mig neutral, eftersom mitt jobb är att rapportera om kungligheter. Men självklart så kan jag sätta känslor på detta nu. Det kan jag göra.
Kom igen.
Jag tycker att drottning Margrethe är fantastisk i sitt självförtroende som dansk drottning. Hon går sin egen väg, hon odlar sina kulturella intressen utan att tappa fokus på jobbet som statschef. Alltså hon håller på med så mycket, och skapar scenkläder och målar tavlor. Hon röker som en borstbindare. Hon säger vad hon vill, och hon står för det, och det gillar jag. Men jag tycker även att vår egen drottning Silvia får lite för lite cred för det jobb som hon gör för barn som drabbats av trafficking och övergrepp. Och jag tycker, alltså de åren, det är ju snart 18-19 år, alltså som jag följt henne, jag tycker även att hon varit en viktig diplomat mellan kungen och omvärlden, om man kan säga så.
Mm.
Om jag ser kungen som den dynamiska motorn, och så ser jag drottningen som den viktiga diplomaten, och den insatsen är inte liten. Men sen tycker jag att prins Bertil, som offrade offentlig kärlek och barn för att vara lojal mot kronan, det är ju ett livslångt och tufft beslut, och det ligger inte så jättelångt tillbaka i tiden. Det är också liksom en insats som är värd att lyfta. Men tittar man på dagens kungafamilj, då skulle jag nog vilja säga att kronprinsessan Victorias lojalitet, engagemang, att hon har siktet inställt på plikt och hårt arbete, Det är nog troligtvis svenska monarkins räddning och hon gör det jäkligt bra. Sen gillar jag prinsessan Sofias fokus och handlingskraft. Just det här liksom att dra på sig en undersköterskeuniform mitt i en kris och pandemi med liksom risk för att själv bli smittad. Det säger så mycket om henne som person. Och det ska man verkligen inte underskatta.
Men jag kan inte annat än att hålla med dig, Jenny. Inte minst gällande danska drottningen och vår kronprinsessa Victoria och prinsessan Sofia. Jag tycker ju att både drottning Margareta av Danmark och kronprinsessan Victoria är också fantastiska talare. Oavsett om de står och talar inför en hel nation eller om de medverkar i tv-program och berättar om så här någonting personligt, så gör de det alltid med en glimt i ögat och en otrolig inlevelse. Det är någonting som jag verkligen gillar med deras personligheter. Och en annan kunglighet som jag verkligen ser upp till är ju drottning Elisabeth. Vilken stålkvinna. Mm. Det är ju lätt att så här bara se henne, eller bara se henne som drottning. Men alltså, tänk hur mycket denna kvinna har varit med om. Hur mycket hon har upplevt. Hur mycket hon har så här tagit strid för. Alltså inte minst lilla syster Margarets önskan om giftermål, där liksom Elisabeth hela tiden satt kronan framför allt. Det må ha varit väldigt tragiskt emellanåt, men vilken styrka hon besitter och vad mycket bra hon har gjort för det brittiska samhället.
Ja, men verkligen. Hon är imponerande.
Hon är det.
Sara, vi ska avsluta det här avsnittet. Följ oss jättegärna på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på royalistan.se på Instagram. Och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram. Där finns jag på namnet Kungligt med Jenny.
Tack snälla för att ni har lyssnat även på veckans avsnitt av Kungligt.
Vi hörs
nästa vecka.
Hej då.
Hej då.